Välkommen till Södertörns forskarpodd. Jag heter Cecilia Simander och med oss idag har vi Maria Lönn. Välkommen.
Stort tack.
Och vi ska ju prata om din avhandling idag, Bruten vithet. Mm. Men innan vi kommer in på den så är jag nyfiken på din bakgrund, hur du började forska inom det området.
Genusvetenskap eller det specifika temat som var för min avhandling?
Vi börjar med genus.
Okej.
Den är jag nyfiken på.
Jag har aldrig separerat mitt begär att förändra en värld. Det låter kanske lite naivt, men att vilja ha en värld där vi tänker annorlunda kring vilka människor som är människor. Alltså emotionellt och politiskt, ideologiskt så är det mitt tema. Vilka människor får vara med inom kategorin människor. Mm. Och genusvetenskap är i synnerhet ett väldigt bra ämne för att tänka kring de här tematikerna och tillskriver ofta värde kring till tematiker eller föremål eller ämnen som andra som andra kanske vetenskaper inte gör. Mm. Kanske både i termer av vad man forskar om men också vilka människor man forskar om. Det är som ett slags kall kanske.
Mm. Och det är även därför du har börjat forska nu inom genusvetenskapen och fler områden. Som du kom in på det här med vithet och vit femininitet.
Mm.
Är det via den vägen nu som du har valt det?
Alltså det är ett sätt att... Alltså genusvetenskap hjälper mig. Jag är i synnerhet intresserad av att titta på hur skillnad struktureras. Alltså mänsklig skillnad struktureras. Mm. Och hur detta skapar hierarkier av mänsklighet. Så absolut mitt forskningsintresse som handlar om hierarkier av vita kvinnokroppar är ju, alltså min genusvetenskap är ju en portal för att så här, angripa den här, det här temat.
Och nu till din avhandling.
Uh-huh.
Bruten vithet, om den ryska femininitetens sinnliga och temporala villkor.
Uh-huh.
Och jag tänker att vi ska gå igenom lite mer sen vad de här begreppen innebär och liknande. Men jag tänkte att vi kunde börja med den här scenen som inleder din avhandling.
Mm.
Den börjar med att du promenerar på en gata i Södermalm i Stockholm. Och du beskriver ditt yttre, du har höga klackar, du har tajt kjol, läppstift, färgat hår.
Mm.
Vad är det som händer i den här scenen som är relevant för ditt ämne och som börjar få dig att tänka kring det här?
Mm. Det är alltså en scen där jag blir också stoppad av olika män som anmärker på min kroppslighet, på vad jag har på mig. De gör det också genom att fråga mig om jag är rysk.
Mm.
Och jag vet när de gör det att de inte vill, de vill inte ge mig en komplimang. De vill säga det för att misskreditera mig, få mig att skämmas. Och att jag också vet att de vill det genom den kommentaren, att jag också i den stunden förstår det som en förolämpning, säger någonting om att vi delar ett teckensystem där vi får för oss att den ryska kvinnan är en förolämpning att vara. Alltså det finns en hierarki och det är någonting som jag så här, som bor i min kropp som en kroppskunnande. Så det blir en, så här, en första liksom, ingång att tänka varför aktiverar de både den sensationen i mig, en skam, men också varför säger de det?
Mm.
Och det vilka typer av vad ska man säga, element är det som gör att den här hierarkin finns? För jag känner ju den, jag känner den i den stunden och då är min fråga så här, men varför finns det?
Ja, och att det kopplas till ditt yttre och det du har på dig just då och liksom att det kopplas till att det här kommentaren om rysk och liknande.
Mm.
Ja.
Och det är någon slags, vad ska man säga, en väldigt associativ, inte associativ, alltså en feminitet med mycket associer, alltså en belastad feminitet, en som inte är avskalad utan något som associeras snarare med överflöd eller något som inte kan tämja sig, lägga band på sig.
Och ja, för här introducerar ju du begreppet rysk femininitet och den västerländska föreställningen om det.
Mm. Eller svenska.
Svenska kanske till och med. Och vad innebär den? För du började prata om den nu. Och vad innebär den mer konkret?
Alltså det jag noterar är att eftersom det sättet som vi, vad ska man säga, strukturerar klass eller vithet ifrån. Alltså vithet och klass är väldigt besläktade. som du har säkert hört begreppet white trash.
Yes.
Alltså när vithet inte uppfyller de kriterierna för att passera som vita. Alltså vithet är ju, eller ras, är precis som genus performativt. Alltså det är ju någonting som å ena sidan har, vad ska man säga, en kroppslig materialitet, alltså pigment, men det är också något som handlar om idéer om att man ska vara på vissa sätt. Och då finns det föreställningar om att vithet, eller den vita kroppen, ska bära på egenskaper som att vara exempelvis så här, modern, så här, framkant, gammal kolonial idé. Vi i moderna, de här är omoderna som bor på de här platserna. Mm. Och det är för synnerhet en kolonial idé som fanns under liksom hela kolonialtiden. Mm. Vi kan förslava dem för de är urtiden.
Mm.
Vithet har en föreställning om att vara, alltså, kan överskrida det kroppsliga.
Mm.
Så här, lägga band på kroppen, sina kroppsliga begär.
Alltså att man ska liksom tämja sin kropp och vara liksom lite sval i det på något vis.
Ja, exakt. Man ska liksom inte vara... Alltså det är ju den här idén om att det finns kroppar som är mer djuriska.
Ja.
Så här, inte kan lägga band på sin sexualitet, inte kan lägga band på sin aptit.
Mm.
Allting. De här idéerna har också så här, tillskrivits. Alltså kan man se, de här föreställningarna om vilka som är mer djur är också, svarar också mot en idé om en hierarki av mänsklighet.
Mm.
Det associeras till kvinnor, icke-vita, fattiga och så vidare.
Mm.
De är mer kropp, mer svaga för sin aptit, sexualitet och så vidare. Och sen den vita västerländska mannen är den som kan överskrida den här kroppsliga. Liksom. Men så det finns, min poäng är att det finns här villkor för vitheten, massa villkor utöver det här. Och som också har, som jag sa, med klass att göra, att idén om white trash är att det finns vita kategorier, alltså människor som är vita, men som är då så här, tillskrivs de här idén att de inte kan lägga band på sig, de har skitiga hem och de äter snabbmat, alltså de här fantasin är också verksamma.
Precis.
När man tänker på vithet. Men det som är skillnaden då med den ryska feminiteten är att det kan vara personer som är ekonomiskt privilegierade och kulturellt privilegierade, alltså det vill säga som inte tillskrivs den här idén om att vara fattiga, okultiverade white trash personer men som ändå blir placerade i en sån slags andra hands vithet. Och då undrar jag, då är min fråga så här, om det inte då är de här elementen som man brukar titta på, hierarki av vithet, som är kopplat till så här, klass, i den meningen att så här, fattiga och okultiverade. Så vad är det då för element som är specifikt för det ryska?
Mm, precis.
Den ryska feminiteten.
Mm, mm. För du pratar lite där om att det är just det här med det... Ja, du kommer in på det i introduktionen, att det handlar om att kanske ha för mycket parfym på sig eller något som är för mycket smink eller för höga klackar. Eller, och du pratar även om postorder, fru, alltså det här man ser på typ... Ja, alltså en föreställning man har om det som, som du kopplar till, som jag tänker att vi ska komma in lite mer på. Och du kommer även in på det här att du skriver att det finns en etablerad uppfattning i västvärlden om Ryssland som efter i tiden i förhållande till liksom, ja, men våra värderingar här i Sverige, att vi är före här i Sverige med ja, som demokrati, mänskliga rättigheter, HBTQ-rättigheter och liknande. Och vad tror du att den grundar sig i?
Vad den grundar sig i? Jag tror att det springer ur en idé, alltså så att den svenska exceptionalismen är att vara det är ett viktigt element som också gäller för hela så här, den privilegierade människokroppen är att vara modern.
Mm.
Och den här idén om det här har ju diskuterats i, vad ska man säga, koloniala samtal tidigare.
Mm.
Den är ju inte specifikt för mig att den här idén om den andra i en annan tid.
Mm.
Vad jag noterar är också att den här fantasin inte bara inbegriper nord-syd-relationer utan också nord-östrelationer.
Mm.
Och att det finns en sån här förskjutning av tid. Och att den här förskjutningen av tid också är en hierarki av vithet.
Mm.
Alltså, så att vad jag ser är att ett element i den här hierarkin av vithet har med tid att göra.
Mm.
Att det har med modernitet att göra.
Ja.
Att moderniteten i sig springer ur idén om vithet, den nya tiden.
Mm.
Alltså, och att den ryska kvinnan blir i synnerhet föremål för att vara ur tiden.
Ja.
Av just de här temana du sa. Hon är så här, alltså fantasier om ett hemmafruideal.
Precis.
Och alltså feministiska värden som inte har kommit i kapp.
Mm.
Alltså det blir en väldigt lokal fantasi då i Sverige. Som att, så här, att de sättet, det sättet vi organiserar mänsklighet på är det liksom det mest eleganta eller mest attraktiva och moderna.
Och det moderna.
Mm.
Ja. För att avhandlingens fokus ligger på vitrysk feminitet som du jämför här. Och här kommer vi in då på den vita feminitetens kroppsliga, alltså sinnliga och temporala villkor. Och det är ju lite precis det du har pratat om. Dels det temporala, där du pratar om det moderna, det är något i förändring, villkoren i feminiteten. Har jag förstått det rätt? Att liksom man vill ligga i framkant och vara modern, att det är så feminiteten ser ut för oss i Sverige idag.
Ja, vi inbillar oss nu att vi har en modern form av så här, att våra kvinnor, det är viktigt att presentera den idén att vi har moderna kvinnor och det skriver in sig på kroppens nivå.
Hur då?
Att det antas både det du sa, vara synligt.
Mm.
Alltså att det är något vi kan se, att den här personen har på sig leopard och har blekt hår och blå ögonskugga, den ryska. Jag ser att hon inte vet än hennes feministiska potential. Alltså en sån fantasi finns.
Mm.
Men vad jag också noterar är att det här också inte bara förstås via blicken. Och det är där mitt sinne kommer in. Att hierarkier av mänsklighet som jag försöker titta på genom tid också förstås genom andra sinnen.
Mm.
Alltså vi strukturerar sinnen också. Nej, vi strukturerar skillnad också via andra sätt att känna en värld.
Mm.
De inte bara är så här, via det visuella.
Nej.
Utan också är så här, hur saker doftar och hur saker känns.
Mm.
Och det här blir specifikt, nu kanske jag föregår här, men,
ja, men
det, här blir, det här blir specifikt också för andra platser. För min avhandling har ju ett fokus som är Stockholm.
Mm.
Där jag då noterar det som precis sa. Det finns föreställningar om den ryska kvinnan som är urtiden. Som materialiseras på vissa sätt. Hon är mer anses vara mer domesticerad, alltså nära hemmet.
Mm.
Hon anses vara mer så här, sexuell, alltså mer kroppslig.
Mm.
Men de här fantasierna är också, blir också manifesta på andra plats i Ryssland.
Mm.
För jag har också ett fokus där jag är i Sankt Petersburg och Moskva.
Ja, vi precis. Bom, bom. Mm. För att du har ju gått tillväga på ett speciellt sätt för att fortsätta undersöka det här.
Mm.
Och det gör ju du genom att ta de här frågorna och du har träffat 23 ryska kvinnor under åren 2012-2018, eller hur?
Ja.
Och de här kommer från tre olika städer och då är det Stockholm, Sankt Petersburg och Moskva.
Mm.
Och vi kan ju börja med, hur kom det sig att du gick tillväga till det här? Vad är liksom motiveringen till det? Och så går vi vidare till...
Motivering till att jag ville träffa de här kvinnorna.
Ja, precis. Ja. Och från olika städer. Eller olika
men det
städer
var ganska så här genant. För att jag... Som jag sagt, jag noterar de här fenomenen som jag berättar som är specifika för en svensk fantasi. Jag tror från början att de här fantasierna finns också i Ryssland.
Mm.
Så jag åker dit, precis i början så åker jag till Ryssland och inbillar mig att de ryska kvinnorna har adopterat de här föreställningarna om sig själva och förhandlar om det.
Mm.
Men jag åker dit...
Med föreställningar, menar du just det vi precis pratade om? Alltså, ja. Leopard och...
Ja, en viss typ av så här, sexualiserad, ganska så här, vulgär... Alltså ganska så här, otrevliga beskrivningar.
Ja, jag fattar.
Så jag åker dit och tror och möter dem... alltså jag åker dit med mitt eget centrum och tror att det är aktuellt överallt i en värld.
Mm.
Och det är lite så genant. Jag märker det tidigt att de... Alltså de förhandlar också med lokala hierarkier.
Mm.
Alltså mitt centrum, min fantasivärld... Eller vad ska man säga, mitt teckensystem som jag delar med de här männen som avfärdar mig. Är inte samma där.
Nej.
Utan vissa element. Mm. Alltså det är å ena sidan samma för att de också beskriver andra människor på liknande sätt som jag.
Mm.
För att underkänna dem. De säger också... De säger så här... Ja, men... Gud, det finns massa människor här som är ur tiden, som är så kroppsliga. De kan inte behärska sig, de kan liksom inte lägga band på sig, de kan inte de är helt okultiverade, de är hypersexualiserade.
Mm.
Beskrivningar som liknar den ryska, alltså föreställningen den ryska feminiteten här finns också i Sankt Petersburg, men den är associerad till någon annan som är deras andra.
Mm.
Och det är ofta då så här, människor från Centralasien, Kazakstan, alltså djupt rasifierade liksom, områden och människor som underkänns på samma sätt. Som, så att det noterar är att funktionen av att andra gör någon har samma element på båda platserna. Men föremålet för figuren är någon annan. Och att de här människorna, när jag träffar dem så är de bara helt, vadå? Så här, jag är inte den personen, jag är en privilegierad vit medelklassperson. Och då ser jag, och det är där mitt singliga kommer in, att sättet de då så här, förstår den här andra är genom så här, men den personen luktar för mycket parfym. Eller den personen alltså luktar svett.
Ja, precis. Och du skriver att det finns liksom hela tiden en blick mot Europa för de här kvinnorna som ser sig som privilegierade. De liksom blickar hela tiden mot Europa, att nej, men vi är inte som de här från Centralasien eller liknande, utan det är där liksom det moderna finns på något vis.
Och ena sidan, för det som jag också som tog ett tag för mig att få kapp är att de ena sidan har den, vad ska man säga, orienteringen, den inriktning, den men å andra sidan inte. Och det är samtidigt, för att jag också, viktigt är att jag också, så här, det är modepersoner som jag intervjuar.
Som du arbetar med kläder, tyger och liknande. Okay.
Som också tänker mycket på det sinnliga. Vilka erfarenheter kläder gör, termer kännande och sådär. Men vad som är, det är att de både har en slags, för jag menar, alltså Ryssland är en gammal stormakt. Det bor i en självbild. Så att de kan säga, å ena sidan kan de säga så här, jag vill bara till Europa, jag vill bara till USA. Å andra sidan kan de säga så här, men titta på vår, så här, kolla på vårt kulturarv. Vi har det här, kolla på vår natur. Vi har en helt exceptionellt vi har det här exceptionella. Så den typen av så här, vad ska man säga, multipel alltså den ryska moderniteten är också så
är den varierande på flera
Du bor flera element som de förhandlar med.
Och det är vad de kvinnorna som du pratar med i Ryssland säger. Och så har du även de här kvinnorna, ryska kvinnorna i Stockholm. Har de ett annat perspektiv på saken eller är det samma där? Eller
nej, men
vad säger de?
Vad som händer där är ju för att min avhandling är strukturerad utifrån särskilda tematiker kan man säga. De ryska kvinnorna som har varit privilegierade i Ryssland, som har, vad ska man säga, förhållit sig ganska okomplicerat till sin kropp. Alltså det är ett privilegium att kunna, att inte reflektera på sin kropp, att hela tiden vara självmedveten, att bara röra sig enkelt, inte tänka hur andra förhåller sig till den. Märkta kroppar, alltså kroppar som är associerade med liksom föreställningar om kriminalitet, kanske på basis av någon slags problematisk rasistisk idé, eller liksom kopplat till genus, att, alltså kroppar som är belastade med fantasier om vad det betyder.
Våra föreställningar helt enkelt.
Vad ska man säga, gör också någonting med hur man rör sig. Och precis. Vad jag vill säga med det är att när de ryska kvinnorna som kommer från Ryssland, som har rört sig, vanat röra sig utan att tänka så mycket på sin så här vithet. De har bara haft det. Det är en universell kategori för dem. Vilket är en stor kritik i, vad ska man säga, kritiska vithetsstudier. Att man säger nej. Det är också en kategori som är fullt av förhandlande och så vidare. Men när de kommer till Sverige, de här mina informanter, då noterar de helt plötsligt sin egen kropp. De blir liksom objekt för andra. För att helt plötsligt så blir de ju indränkta, de här föreställningarna om så här, men du är för alltså de kan inte relatera till idén om att de ska vara så hemmafruar eller så prostituerade personer. Och det som händer är att de, och det är där också så här vad jag menar med skillnad, att skillnad struktureras via det sinnliga men också känns via det sinnliga. De börjar, typ vissa börjar gå på andra sätt för att de får höra så här, men ni ryska kvinnor, ni går för bombastiskt. Så de blir självmedvetna hur de går. Alltså de ändrar sitt kroppsschema, sitt sätt att röra sig okomplicerat i en värld. De ser det som, vad ska man säga, märkta subjekt alltid har vetat. Att de har en utsida som andra förhåller sig till. Det händer någonting, det blir en fraktur i vitheten, i den vita självbilden.
Så de måste anpassa sig. Helt enkelt.
Ja, vissa gör det. Andra gör inte det. Vissa förstärker sin så här ursprungsposition.
Och för du skriver även mycket om perspektiv på vithet och går in på det. Och att, som du precis har pratat om, det finns hierarkier även i vitheten, över- och underordning, beroende på... Ja,
klass och ras.
Ja,
klass.
Precis. Och om man då ska lyfta det här, vad ville du få fram med den här forskningen, med den här avhandlingen? Vad var det du ville se eller hitta i det?
Men det var flera saker jag ville, men som också hade olika aktualitet under processen. I början var det så här att jag tyckte att ingen tjänade på att göra vithetsbegreppet så här låst eller singulärt. Alltså vi pratar hela tiden att vi ska jobba intersektionellt, det vill säga att olika, vad ska man säga, sociala positioner samverkar. Hur gör vi det?
Mm.
Alltså det är så att vi, när man pratar om exempelvis rasism, så kan man glömma hela tiden klass.
Mm.
Alltså gör va?
Det finns flera olika.
Mm. Jag ville så här säga att det finns en hierarki av vithet som har med klass att göra, som har med geografi att göra, som har med tid att göra.
Mm.
För det jag säger ju att vithetsbegreppet är flexibelt.
Ja.
Jag säger det finns flera olika element som ryms här. Och den typen av, vad ska man säga, flexibilitet.
Mm.
Att å ena sidan ha så här, att en Djursholms vithet, en så här avmätt, rik person.
Mm.
Vi vet ju att den vitheten inte betyder lika mycket som är det om en rysk, så här, ja, fantasin om den ryska med blont hår. Vi vet ju att de...
Det är två så här, olika.
Exakt. Liksom.
Mm.
Och att det ändå, så här, att vi ändå rymmer, att vitheten ändå rymmer där, visar ju att den hela tiden så här garanterar sig själv.
Mm.
Den säger så här, genom att göra en kategori, som white trash är ju en garanti för vitheten. Mm. Den säger så här, ah, men det är ett element för oss, men den är inte helt med.
Nej.
Och samma sak är det för den ryska femtheten. Det är något som finns, en avart, men den är inte helt med. Vi sorterar ut den.
Inte helt med i vitheten, den vita.
Ja, exakt. Nej. Mm. Den är det. Alltså det är så här, den här flexibiliteten hjälper ju också vitheten att hela tiden vara, vad heter det, privilegierad. Och liksom jag ville visa att det också finns det här, de här elementen som den, vad ska man säga, vita, privilegierade dimensionen skäms för, att man är lika mycket djur.
Mm.
Det är alltså de associationerna som har tillskrivit andra rasistisk fantasi, att de också bor i vitheten, om du förstår vad jag menar.
Ja.
Men det var ju ett element. Jag menar det här också, för jag har ju, för det som är mitt, vad ska man säga, huvudtema är att vitheten ska inte ha en kropp.
Nej.
Och det är på alla platser. Och jag var inne på det i början när jag sa att så här, vita kroppar, alltså vitheten ska överskrida sin kropp.
Mm. Och vad menar du med det? Att det ska...
Att kroppen påminner om att vi är dödliga, att vi är djur, att vi måste äta. Alltså vi kan inte bara så här, vara när, vi är inte Gud. Liksom.
Att vi också är beroende av livsnödvändiga. Ja.
Och i en gammal kolonial idé så så var det, ja men den här den vita kroppen...
Vi står över det.
Ja, vi kan transcendera det. Den som inte gör det är den som är mer djur.
Mm.
Och så skapades liksom olika liksom hierarkier av det som är mest djuriska. Och det är där min sinnlighetstema också går in. Mm. För att få fatt det liksom, vad vi associerar till det djuriska är exempelvis så här, via doft.
Ja.
Den moderna människan luktar inte svett.
Nej.
Den moderna vita människan tar bort allt som påminner att man är kropp, det vill säga djur.
Mm. Mm.
Och disciplinerar andra personer som inte tar bort det.
Mm. Ja, där skriver du också om när du är i Ryssland och träffar en rysk kvinna, att ni är på en klädmarknad.
Mm.
Och där menar hon att det finns vissa tyger som inte är lika fina från Kina till exempel, som hon ser sig själv över då, det istället.
Mm.
Och att det är kläder som inte håller lika bra kvalitet, och hon menar att de människor, eller kvinnor speciellt då, som bär dem, de skaver, de här kläderna skaver och framkallar svettlukt, och att det är inte fint.
Exakt.
Och associeras med typer av fattigdom och liknande.
Exakt.
Och det är där du kan läsa av de här olika elementen och hierarkierna. Ja.
Som att, vad ska man säga, skillnaden eller fantasin om den andra också, man reglerar gränserna på via den synliga nivån.
Mm.
Hon protesterar här. Alltså det är hur det visuella är otillräckligt.
Mm.
Det är en klänning som jag ser. Och jag tycker att den är så här fin, men hon säger att det spelar ingen roll. Alltså det visuella är otillräckligt, för att det kommer så här, polyestern i klänningen som är billigt och material från Kina som du sa, skapar svett.
Mm.
Så det gör ingenting att hon så här är fin, visuellt ser fin ut. För luktar hon svett så misskrediterar hon sin, vad ska man säga, tämnda feminitet.
Ja, precis.
Och kroppsliga feminitet.
Ja, som inte ska.
Som då är ett element på alla de här tre platserna.
Ja. Och det är väl det här helt enkelt som du hittar in, som du skriver, det här bruten vithet. Det begreppet ska väl helt enkelt innebära alla de här olika elementen och hierarkierna i vitheten. Just ordet bruten vithet.
Ja, och det är också termer av det som jag förklarade sist, när vitheten inte längre är, när den inte längre bara passerar, utan att, för det är det som jag sa, privilegiet att röra sig obehindrat i en värld är att man bara kan promenera loss. Men när man blir plötsligt så här självmedveten på sig själv eller hur man går, så jag har ett exempel hur en rysk kvinna i Sverige promenerar, och hon har internaliserat idén att män tycker att hon är en slampig person. Alltså hon har liksom, hon känner det i sin kropp, vilket gör att när hon märker, hon möter några män, så tänker hon att de ska tänka det om henne. Så konsekvensen är att hon blir självmedveten om sin kropp, hur hon går, och snubblar till när hon ramlar. Så att hennes kroppsschema att röra sig obehindrat i en värld blir också brutet. Så det är också det brutna. Alltså det är något som stoppar.
Och för att börja avrunda, se, med den här forskningen och den här avhandlingen, ser du något som kan bidra till vidare forskningen, eller är det något mer du liksom som man kan få av det här nu?
Få av det.
Ja, eller om någon annan vill
alltså
få.
Alltså jag tror att, som jag sa innan, att jag är intresserad av, jag tror att det inte räcker med att titta på hierarkier, mänsklig hierarki genom representation, det vill säga vilka syns i vilka kanaler, utan också så här, hur skapar man skillnad? Hur skapar vi skillnad utan att vi vet om det? Genom exempelvis det synliga. Och nu var vi inne väldigt lite på det här. För det är liksom nästa tema. Och jag förstår att det blir lite att belasta den här podden med allt. Men egentligen är ju mitt huvudtema i min avhandling att titta på hur doft och känsel skapar hierarkier av människor genom att påminna eller inte påminna om en kropp. Som är, för jag vill också, min avhandling vill också säga att det finns ett liknande element i Ryssland och Sverige. Att å ena sidan kanske Sverige tänker, vi är så olika, Ryssland som är det här, de här farliga fantasierna. Men å andra sidan så delar vi de här fantasierna om vad den moderna människan är. Så här, det är ingen människa, och det var det jag menar när det var genant för mig att åka dit, att det är ingen människa som säger, jag är så omodern.
Nej.
Så här, den typen av, alltså, alla människor behöver alltid en annan för att göra det, och det är det de här, så här människorna gör som jag träffar. De så här, sätter den andra ur en annan i en annan tid och allt österut, och gemensamt är också att de gör det via sättet som man beskriver, den här luktar för mycket, den här går konstigt, den här är, alltså, har så här juriska element. Så det är det egentligen jag gör. Så jag kanske börjar i så här, Sverige, vad är villkoren för den ryska feminiteten här? Och ser att de här elementen, alltså jag frågar egentligen så här, men vad är elementen för att vithet ska kunna tro att den är inte en person, men att tro, att hålla den här upplevelsen att vara högst upp. Så här, vad är det för element som gör, och vad händer när den då inte finns där? Det är ett sätt att, så här, vad ska man säga, det konstruerar vithet som hegemoni, det är ett sätt att så här, underkänna det, att säga så här, men det är ju så här, ett begrepp som är fullt av förhandlanden. Det finns ingenting som, alltså den håller på, förhandlas.
Så vad är det som gör att en människa kan överordna en annan människa, helt enkelt, kan känna sig överordnad.
Och fortsätta göra det.
Ja. Men det får man läsa om i din avhandling då, bruten vithet. Och med de orden så får jag tacka för att du var medverkad här, Maria Lund.
Ja, tack själv.
Kul att du var med.
Vad kul.
Du har lyssnat på Forskarpodden här på Södertörns högskola. Med oss idag var Maria Lund. Jag heter Cecilia Simander och tekniker var Emilio Tapia.